ur TV-nyheterna den 8 december 1989.
Ja, Sverige gästas just nu av ledaren för oppositionsgruppen Litauens folkfront. Han anser bland annat att delrepubliken Litauens beslut igår att avskaffa kommunistpartiets dominans och införa flerpartisystem är ett viktigt beslut i kampen för demokrati i hela Sovjetunionen.
Litauens parlament röstade igår med stor majoritet för att ett flerpartisystem ska införas i Sovjetrepubliken. Lagändringen strider öppet mot president Gorbatjovs klara uttalande om att enpartisystemet ska bestå för överskådlig tid i Sovjetunionen. Folkfrontens ledare i Litauen, Vytautas Landsbergis, som är på tillfälligt besök i Sverige, anser däremot att beslutet om flerpartisystem är ett steg i rätt riktning.
It's a very important step towards the democracy. As a part of processes in the Eastern Europe as a whole and in the Soviet Union particularly.
But isn't it to go too far against Gorbachev?
Perhaps we are helping Gorbachev.
Den svenska utrikesministern Sten Andersson får hård kritik för att han förnekat att de baltiska staterna ockuperats av Sovjetunionen. Oppositionsledaren i Litauen är dock glad över att han tycks ha ändrat sig. Landsbergis kräver dock att riksdagen förtydligar den svenska inställningen och att landet öppet stödjer de tre baltiska staternas kamp för självständighet.
Sten Andersson sa efter utrikesnämndens sammanträde nu ikväll att Landsbergis krav skulle rycka undan grunden för Sveriges möjligheter att vidga och fördjupa kontakterna med de baltiska länderna. I övrigt framgick efter utrikesnämnden att den nationella enigheten nu är total om den svenska politiken gentemot Baltikum.
Det var en mycket belåten Sten Andersson som nu alltså åter kunde proklamera totalt samförstånd i utrikespolitiken.
Det står så här att dagens överläggning i utrikesnämnden visar på samma sätt som tidigare diskussioner i riksdagen att det finns en bred enighet mellan de politiska partierna om Sveriges syn på det tvångsmässiga införlivandet av de baltiska staterna i Sovjetunionen, de baltiska republikernas nuvarande ställning och på våra möjligheter att bistå de baltiska folken i omdaningsprocessen.
Tvångsmässiga införlivandet, är det en omskrivning för ockupation?
Nej, införlivande är inte ockupation rent folkrättsligt, utan Baltikum var ockuperat enligt de rättslärde en månad 1940. Sen annekterades, införlivades Baltikum med Sovjetunionen.
För närvarande är länderna alltså annekterade och inte ockuperade.
Ja, det är riktigt.
Är ni överens om det i
utrikesnämnden? Men det går inte att på en gång erkänna att några länder, vilka de än är införlivade i ett annat land och samtidigt påstå att de är ockuperade. Det går inte.
Hur uppstod den här missförstånden som har varit kring den här frågan?
Det kan man ha olika teorier om.
Jag Vad är fick din?
Jag vet ju hur det uppstod. Jag fick en direkt fråga. Är Estland ockuperat, alltså idag ockuperat? Jag svarade nej. Precis i enlighet med det här. Jag uttalade mig alls inte om det historiska, utan missförståndet uppstod därför att en del uppfattade det här i Sverige som om det hade gällt det historiska.
Det är väsentligt klarare, det är väsentligt bättre. Det är ett uttryck för det som vi egentligen har varit överens hela tiden. Sen har det varit ett litet zigzackande fram och tillbaka och oförsiktiga uttalanden som har varit olyckliga.
Tror du att det kommer att vara någonting som tillfredsställer de här folkfrontsrepresentanterna som har uttalat sig idag?
Ja, det tror jag.
Så till Östberlin där ikväll klockan 19 är det kanske viktigaste partimötet i DDRs historia inleddes. Enligt flera uppgifter så kommer kanske till och med det östtyska kommunistpartiet att upplösas.
Det östtyska kommunistpartiet SED kämpar nu för sin överlevnad efter avslöjandena om maktmissbruk och korruption och ett totalt politiskt sammanbrott. Partiet hoppas nu att den redan två gånger tidigare lagda partikongressen ska leda till att SED gör upp med sitt stalinistiska förflutna och nybildas med ett annat namn och med en obelastad partiledare och partistyrelse istället för centralkommitté och politbyrå. SED ska verka för en alternativ demokratisk socialism på samma villkor som andra partier och har nu sagt ja till fria val till parlamentet i vår. 400 000 partimedlemmar sägs ha lämnat in sina partiböcker i protest mot vanstyret. En stor del av den gamla partiledningen sitter nu i husarrest och kommer att ställas inför rätta. Under partikongressen kommer flera avslöjanden att offentliggöras om höga partifunktionärer som berikat sig på folkets bekostnad. Ett av slagorden vid demonstrationer den senaste tiden här i DDR har varit: bedragna i alla länder, förena neder.
Tysklandsfrågan står i centrum på den middag som just nu pågår i Strasbourg, där EG håller ett extra toppmöte. Hanteringen av utvecklingen i Östeuropa är mötets ämne.
Vart är Europa på väg? Det är den politiskt laddade fråga EG-toppmötet egentligen handlar. Ordförande är Frankrikes president Mitterrand. Premiärministern Margaret Thatcher drar åt sitt håll, det vet vi. Men drar förbundskanslern Helmut Kohl åt ett annat håll? Det är frågan. President Mitterrand ska jämka de starka viljorna. Och först och främst så vill han binda upp Västtyskland i EG-arbetet. EG-arbetet ska gå före frågan om tysk återförening. Premiärministern Andreotti från Italien, liksom premiärminister Thatcher från Storbritannien, vill hålla Tysklandsfrågan på avstånd. Men förbundskanslern Helmut Kohl slits mellan gemenskapen i EG och den tysk-tyska gemenskapen. Förbundskanslern visar stor taktisk skicklighet. Han går dem till mötes som vill ha ett ännu starkare EG. Han går med på idén att flytta viktiga ekonomiska och politiska frågor in i EG. Bara i ett starkt EG kan Tyskland återförenas, det är tanken. Och nu gäller det för de andra EG att gå Västtyskland till mötes, att ställa sig bakom målet med tyskt enande. Det är för många en svårsmält tanke. Under kvällen ska den här frågan upp till beslut på EG-toppmötets middag.
Samtidigt är det just de politiska frågorna som är de stora stridsfrågorna på toppmötet. Den viktigaste är att Västtyskland kräver ett uttalande av EG-toppmötet till förmån för Tysklands enande. Flera stater är idag tveksamma till att ta ett sådant uttalande. Men Västtyskland har ett starkt argument på sin sida. Samma stater som idag är tveksamma har tagit ett nästan ordagrant likartat uttalande för bara ett halvår sedan. Men då inte som EG-stater utan som medlemmar i NATO.
Mötet har idag fattat beslutet att förbereda en ekonomisk monetär union, vilket skulle betyda att EG-länderna på sikt ska ha gemensam ekonomisk politik och gemensam valuta. Vi ska få fler Östeuropa-nyheter från Anna.
Den tjeckoslovakiske regimkritiken Václav Havel säger att han kan tänka sig att bli landets president om han blir tillfrågad. Havel säger att han inte har några politiska ambitioner, men han anses vara en av landets främste oppositionsledare. Under dagen har landets nya premiärminister Marian Kalfa försökt bilda en ny regering tillsammans med just Václav Havel. Nästa skolår kommer ryska inte längre att vara ett obligatoriskt ämne i de tjeckoslovakiska skolorna. Idag meddelade nämligen det tjeckoslovakiska utbildningsdepartementet att engelskan ska ersätta ryskan som andraspråk. Under ett allt starkare folkligt tryck genomförde de bulgariska ledarna idag ytterligare utrensningar i partitoppen. 4 personer ur politbyrån och 22 ur centralkommittén avsattes idag vid en hastigt sammankallad extra session i centralkommittén. De avsatta hade alla nära anknytning till den förre ledaren Todor Sivkov. Han avsattes tidigare som partiledare och idag petades han också ur centralkommittén.
Den 9 december 1989. En rapport från Sovjet.
Den sovjetiska presidenten Mikhail Gorbachev sa igår att inom ramen för hans reformprogram vore fullt möjligt att ta bort en klausul i grundlagen som fastslår kommunistpartiets ledande roll. Mikhail Gorbachev, som talade vid centralkommitténs möte, bekräftade därmed ett uttalande tidigare på dagen från chefsideologen Vadim Medvedev. Chefsideologen hade dock tillagt att centralkommittén starkt motsätter sig att det sovjetiska parlamentet redan nu diskuterar sådana förändringar. Centralkommittén beslöt igår att inkalla en extra partikonferens i januari. TASS anger bara att syftet är att förbereda partikongressen nästa år. Mikhail Gorbachev upprepade igår sin varning till det litauiska kommunistpartiet för att försöka bryta sig loss från det sovjetiska moderpartiet. Gorbachev anklagade den litauiske partiledaren för bristande ansvar och varnade honom för att gå över gränsen. Den sovjetiske författaren och Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn tänker inte återvända till Sovjetunionen trots inbjudan från Moskva och trots att hans böcker nu publiceras i hemlandet. Det skriver New York Times. Alexander Solzhenitsyn har bott i USA i 15 år men har inte begärt amerikanskt medborgarskap.
December 1989, Hongkong.
Den brittiska regeringen kommer bara tillåta högst 200 000 Hongkongbor att bosätta sig i Storbritannien efter det kinesiska övertagandet av kronkolonin. Det uppger söndagstidningen The Observer. I Hongkong finns drygt 3 miljoner personer med brittiska pass och invånarna har krävt att som säkerhetsgaranti få rätt att komma i Storbritannien.
December 1989. Sovjets invasion av Tjeckoslovakien 1968 ska utredas.
Ja, där ska regeringen och oppositionen tillsammans utreda Warszawapaktens invasion i Tjeckoslovakien 1968. Kommissionen som består av historiker och jurister ska ta reda på det historiska, politiska, moraliska och rättsliga ansvaret för händelserna från januari 1968 till april 1969.
December 1989. De baltiska staterna.
Det kommer otäcka uppgifter från en organisation i Tallinn som säger att värnpliktiga från de baltiska republikerna råkar illa ut i den sovjetiska armén. Ja, till och med har de misshandlats till döds, rapporterar Anders Eriksson.
Varje vecka anländer till Estland kistor med liken efter unga estniska män som avlidit under sin militärtjänstgöring i den sovjetiska armén. Den officiella förklaringen är att de har begått självmord. Kistorna är i många fall tillverkade av bly. De får inte öppnas och hålls under sträng bevakning fram till jordfästningen. I många fall är det frågan om värnpliktiga som har misshandlats till döds i armén, säger Juri Lim i den organisation som nu bildats i Estland för att tillvarata de värnpliktigas intressen. De unga balterna blir enligt Lim offer för en stor rysk chauvinism som dessutom understöds av många befäl i armén. Organisationen Genève 1949 uppmanar därför estniska värnpliktiga att lämna in sina militärlegitimationer. Organisationen kallar sig Genève 1949 efter den konvention som då undertecknades och som förbjuder en ockupationsmakt att tvinga befolkningen i ockuperat område att göra militärtjänst. Hittills har organisationen fått in legitimationshandlingar från 500 estniska värnpliktiga. Handlingar som man sedan har skickat vidare till militärmyndigheterna. Och det kommer nya varje dag. De som vägrar att göra sin värnplikt tar naturligtvis en stor risk, säger Juri Lim från organisationen Genève 1949. Organisationen kräver nu istället att esterna ska få göra sin värnplikt vid gränsbevakningen och polisen i Estland. Det skulle dessutom förbättra situationen där eftersom en stor del av de som tjänstgör inom ordningsmakt och gränsbevakning i Estland nu är ryssar. Anders Eriksson, Tallinn.
Den 11 december 1989. Berlin.
Just nu möts ambassadörerna från andra världskrigets fyra segrarmakter för första gången på 18 år i det allierade kontrollrådets byggnad i Västberlin. Huvudämnet för mötet är Tysklands och Berlins framtid och det ses dessutom som en upptakt till framtida regelbundna kontakter mellan de fyra segrarmakterna från andra världskriget. USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike. Jan-Olof Pettersson rapporterar från Västberlin.
Amerikanska militärpoliser höll vakt. På fasaden hängde flaggorna från USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike när limousinerna med de fyra ambassadörerna anlände till kontrollrådets byggnad. En stor gråbrun byggnad som senast användes 1971 då de nu gällande avtalen om Berlin stadfästes. Men som egentligen skulle användas för det fyrmaktsråd som var det meningen skulle utöva den verkliga makten i vad segrarmakterna vid krigsslutet fortfarande ville se som ett enat Tyskland men uppdelat i ockupationszoner. Men sedan dess har byggnaden alltså egentligen aldrig använts och den har stått tom och närmast som en symbol för splittringen mellan öst och väst fram till idag. Ingen av ambassadörerna ville göra några uttalanden till de hundratal journalister som bevittnade ankomsten. Det har ju spekulerats mycket i vad det här mötet gäller. Mötet kom till på sovjetiskt initiativ och ska officiellt gälla de förslag som har lagts fram bland annat av president Reagan om att göra Berlin till en internationell knutpunkt för flygtrafiken. Planer finns också om att organisera olympiska spel i Öst- och Västberlin. Men klart är att det här mötet också är ett sätt att påminna tyskarna i öst och väst om att de fyra segrarmakterna fortfarande har intressen att bevaka och har rättigheter i både i Berlin och i Tyskland i dess helhet. Det har ju ledare för alla fyra länderna mer eller mindre klart markerat. Senast igår kväll sa Frankrikes president Mitterrand i TV att en sammanslutning av de tyska staterna inte står på dagordningen. Men att det är möjligt att sluta en rad fördrag mellan dem och ett slags konfederation kan uppstå. Det andra är mindre möjligt, sa Mitterrand. Och de fyra har ett gemensamt intresse av att utvecklingen i Tyskland inte går för fort och att den sker med respekt för gällande fördrag. Jan-Olof Pettersson, Västberlin.
Och 11 december 1989, Estland.
I morse öppnade Sverige ett konsulärt kontor i Tallinn och vid öppnandet stod omkring 100 estländare i kö för att få visum till Sverige.
Jag visste inte hur mycket folk som skulle komma hit. I Leningrad fick man vänta väldigt länge och därför kom jag i god tid, säger Ingrid Lanitze. Som turat om med sin man att stå i kö sedan klockan 5 igår eftermiddag. Hon ska nu besöka sin mors brorson i Kungsängen utanför Stockholm och tycker att det är utmärkt att man nu kan få sitt visum till Sverige här i Tallinn och slipper att åka ända till Leningrad. Kontoret i Tallinn är ett avdelningskontor under generalkonsulatet i Leningrad och det har tillkommit för att underlätta estländarnas resor till Sverige. Intresset för att resa är mycket stort. När kontoret slog upp sina dörrar klockan 8 i morse svensk tid stod cirka 100 människor i kö. Och så här kommer det att fortsätta, tror Sveriges konsul i Tallinn, Håkan Damm.
Ja, det kommer nog att bli så i fortsättningen också. Vi räknar väl med att kunna visera en 60-70 personer per dag. Är det här en efterlängtad inrättning för esterna? Jo, det kan du tro. Det här är... Vi har ju känt att vi är mycket välkomna här.
Det var Anders Eriksson som rapporterade från Tallinn.
December 1989. Sverige.
Idag har en av svensk politiks verkliga veteraner återträtt fram. Gunnar Sträng, finansminister, under ett par decennier bröt tystnaden och pratade politik. Det skedde när Kommunalarbetareförbundets födelsedagsgåva för några år sedan, Gunnar Strängs idéseminarium, genomfördes. Och i sitt tal höll han på de strängska traditionerna.
Kära vänner, det är väl bäst man tar av sig rocken så ni känner igen hängslena.
Ja, han var i form, den 83-årige Gunnar Sträng. I mycket god tid var han på plats när idéseminariet började i morse. Med hjälp av sin käpp nästan vaggade han runt, tog i hand och hälsade på var och en som kommit. Och de man hälsade på blev riktigt blyga och visste inte riktigt om de skulle säga hej eller god dag till den gamle veteranen. Nu poserade han också glatt inför kamerorna. Borta var de gamla hoten från finansministerdagarna till fotograferna att om ni inte slutar ta era bilder så ska jag lägga särskild skatt på film. Och när han är på podiet är det åter folkbildaren som föreläser och framför åsikter. Till exempel om privatiseringar i den offentliga sektorn.
Det är den offentliga sektorn som svarar för tryggheten på ålderdomen. Det gör det utan anspråk på att verksamheten ska gå med vinst enligt marknadsekonomins oskrivna lagar. Men systemet ger alla medborgare den rätt till trygghet som ingen på profit inriktad privat verksamhet kan garantera.
Näringslivet fick åter skäll från Gunnar Sträng. Deras propaganda mot den offentliga sektorn är ibland horribel, sa han. Men det finns också brister i den offentliga sektorn, medgav Sträng.
Inget är fullkomligt här i livet. Finner vi brister och fel i den offentliga sektorns funktion så ska vi påtala dem. Kräva att de repareras och åtgärdas. Växer byråkratin, och självfallet finns den sådan även i offentlig regim, med dess drag av tomgång och stelhet och för mycket av graderade beslutsfunktioner, så ska detta påtalas.
Vi hörde Gunnar Sträng på ett idéseminarium idag. Reporter var Willy Silberstein.
December 1989. Englands hycklande om att det bryr sig om miljön har krävt sin tribut.
Chefen för den brittiska miljöinspektionen hittades häromdagen död. Han hade begått självmord på grund av att han inte ansåg sig kunna klara sin uppgift eftersom myndigheten inte hade fått tillräckliga resurser.
Brian Ponsford var en känslig man, en klassiskt utbildad lärare som för 2 år sedan fick den svåra uppgiften att bygga upp den brittiska miljöinspektionen. Thatcher-regeringen hade stolta planer. Miljöinspektionen skulle bli den bästa i Europa. Storbritannien skulle bli en föregångsnation på miljöområdet. Men verkligheten blev en annan. Ponsford misslyckades med omorganisationen. Ett inbördeskrig startade mellan rivaliserande experter som inte alls ville samarbeta under en och samma myndighet. Och istället för att kontrollen av miljöförstörande industrier skulle bli bättre så blev den sämre. En hemlig rapport som den nu döde generaldirektören har utarbetat och som avslöjas av tidningen Correspondent visar bristerna. Inspektionen har bara tagit hälften så många luftprov som planerat. Kontrollbesöken ute på nedsmutsande fabriker blev färre istället för fler. Och vad som kanske är värst, inspektionen har så dåliga möjligheter att övervaka radioaktiva utsläpp att man inte ens kan delta i nationella säkerhetsövningar. Detta är så mycket mer allvarligt som det är miljöinspektionens uppgift att kontrollera radioaktiva utsläpp efter en eventuell kärnkraftsolycka. Orsaken till problemen är framförallt för lite personal. I USA till exempel har regeringen 20 000 anställda för att övervaka luften. I Storbritannien nöjer man sig med 32. Det har också varit svårt att få tag på personal och dessutom har en stor del av de mest kvalificerade slutat. Pressen på Brian Ponsford blev till sist för stor och han valde att ta sitt liv 50 år gammal. Han har lämnat efter sig ett långt brev där han i detalj beskriver den press han kände och hans handling visar också vilken skillnad det är mellan den brittiska retoriken på miljöområdet och de resurser som regeringen i verkligheten är beredd att satsa. Anders Lindqvist i London.
Den 11 december 1989.
På lokalvalen i Lettland i helgen som blev en stor framgång för Folkfronten och en lika stor motgång för kommunistpartiet och flera av de lokala partifunktionärerna, de röstades bort.
röstsammanräkningen långt ifrån är färdig verkar trenderna vara ganska klara. Folkfrontens kandidater har ute på landsbygden vunnit en övervägande majoritet av platserna i de lokala politiska församlingarna. I vissa rajonger har Folkfronten lagt beslag på 80% av alla platserna. Folkfronten i Lettland, Tautas fronte, räknar med att man kommer att få cirka 60% av samtliga mandat i by- och statssovjeterna i Lettland. Sämre har det då gått för kommunistpartiet och en stor mängd av de lokala particheferna har nu ramlat ur de lokala sovjeterna. Det gäller bland annat partichefen i Riga, Arnold Clausen, som inte kom in i Rigas statssovjet utan får förlita sig på de fyllnadsval som hålls om 2 veckor. Kommunistpartiet i Riga styrs alltjämt av konservativa krafter och inför valet hade partiet bland annat slutit valförbund med den reformfientliga Interfronten. Men trots det, eller kanske just därför, blev valet ett rejält bakslag för partiet och dess lokala pappar. Lokalval hölls igår också här i Estland. Resultatet från lokalvalet här blir klart först senare i veckan eftersom sammanräkningsproceduren är mycket komplicerad. Den centrala valnämnden i Tallinn har visserligen en dator till sitt förfogande men den har man inte vågat använda med risk för att bli anklagade för valfusk. Den bojkott av valet som det ryskspråkigas organisation Interrörelsen hade utlyst verkar ha misslyckats. Valdeltagandet ligger i allmänhet kring 60-65%, vilket får anses ganska normalt för ett lokalval. Anders Eriksson, Italien.
Elfte december 1989. Sovjet.
Och så Moskva. Från allt fler håll kommer nu uppgifter om att Mikhail Gorbachev i helgen erbjöd sig att avgå som ledare för Sovjetunionens kommunistiska parti.
Det är den estniska premiärministern Indrek Tome som i en intervju för den estniska ungdomstidningen Norte Hall avslöjat att Mikhail Gorbachev vid lördagens centralkommittémöte hotade med att lämna posten som högsta chef för kommunistpartiet. Rykten om Gorbachevs avgång som partichef har cirkulerat i ett par månader här i Moskva och nu visar det sig alltså att spekulationerna inte var helt gripna ur luften. Enligt tidningsintervjun gällde diskussionen i centralkommittén perestrojka-politiken och uttalanden om att partiledningen låter sig smickras av kapitalistvärlden. Gorbachev lär vid något tillfälle då ha sagt att han inte klamrar sig fast vid arbetet som generalsekreterare i kommunistpartiet, som den officiella titeln lyder. Gorbachev blev partichef 1985 och det är känt att han åtminstone vid 2 tidigare tillfällen offentligt talat om att träda tillbaka. Lördagens plenum ägnades framförallt åt ekonomin som minst sagt är bekymmersam och den viktigaste men samtidigt den svagaste länken i Gorbachevs reformprocess. Om nu Gorbachev i lördags valt att avsäga sig chefskapet som partiledare betyder det på inget vis att personligheten Gorbachev skulle försvinna från den politiska scenen. Han skulle naturligtvis kvarstå som landets president, ett ämbete han själv skapat och med betydligt vidare befogenheter än sina företrädare. I en tid då såväl vänster som högerkrafter blir allt mer profilerade är Gorbachev nästan oersättlig som en sammanhållande president, men skulle med tanke på den dubbla arbetsbördan mycket väl kunna lämna ifrån sig partichefsjobbet och då efterträdas av till exempel Alexander Jakovlev. Nu blev det ingen avgång, men Sovjet och omvärlden bör vara inställda på den möjligheten. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Den 12 december 1989. FN:s barnfond.
Vi börjar med FN:s barnfond, UNICEF, som idag publicerar sin årliga rapport om barns levnadsvillkor i olika delar av världen.
Om de nuvarande tendenserna håller i sig kommer över 100 miljoner barn att dö i olika sjukdomar under det kommande decenniet.
Stora förändringar ligger i luften när 1990-talet börjar. Så inleder UNICEF sin rapport om tillståndet för världens barn. I nästa mening påminner man med det underförstådda att hela världen inte ändras för att Östeuropa gör det, om att stora förändringar verkligen är nödvändiga om inte seklet ska sluta i ett decennium av nedgång och vanmakt för hälften av världens nationer. Idag, skriver UNICEF, lägger uländernas regeringar ner 6 miljarder kronor på militära utgifter och återbetalning av sina skulder varje dag. Det är nästan 3 000 kronor om året per ulandsfamilj, i många länder en årslön. Samtidigt konstaterar barnfonden dör 8 000 barn om dagen för att de inte är vaccinerade. 7 000 om dagen av uttorkning orsakad av diarré och 6 000 om dagen av lunginflammation. Att lösa de hälsoproblemen för barnen skulle kosta omkring 15 miljarder kronor om året. Det är mycket pengar, skriver UNICEF. Lika mycket som man i Sovjetunionen har lagt ut på vodka under ett år. Eller lika mycket som amerikanska företag spenderat på cigarettreklam. Lasse Bengtsson, New York.
Tisdagen den 12 december 1989. Idag gör Volvo tillsammans med staten en jätteaffär inom livsmedel och läkemedel. Volvo byter sitt livsmedelsbolag Provendor och sina stora ägande delar i läkemedelsbolaget Pharmacia mot drygt 40% av rösterna i det tidigare statligt dominerade Procordia. Affären är på tillsammans närmare 24 miljarder kronor.
Ni blir lika stora ägare i Procordia. Är du säker på att Volvo och staten talar samma företagsspråk?
Nej, nu har jag inte sett staten som ägare. Jag har inte sett som att man har en ambition att vara med i varje affär, utan att man har ett ägande. Medan vi är ju industrifolk och vi har en ambition så att säga att vara med och göra affärerna. Och jag hoppas och tror att staten inte har någonting emot att vi är med. Och driver på Procordia till en fin utveckling.
Ivar Nordberg, är det bra att staten på det här sättet medverkar till en stark koncentration i svensk näringsliv?
Den här affären är väldigt viktig därför att det är en svensk lösning på läkemedelsområdet.
December 1989.
Ekot sänder nyheter.
Lärarstrejken är slut. Avtalet blev klart för några timmar sedan och lärarna går tillbaka till skolan. Och så fort det är praktiskt möjligt återupptas nu undervisningen. För komvux-elever till exempel så sker det redan ikväll. Och imorgon är väl de flesta elever tillbaka i skolbänkarna efter 5 veckors strejk. Vad innebär då dagens avtal, Annika Karlsson?
Ja, i stora drag följande. Alla lärare på grundskolan får samma slutlön, ett krav som drivits hårt av TCOS. Det blir ett särskilt tillägg för lektorer som nått slutlön, ett krav som SACOS har drivit hårt också. Bundenheten i skolan som var så omstridd ersätts med undervisningsskyldigheten plus 5 timmar för alla lärare. Lärarnas vidareutbildning på ferierna blir 8 dagar per år istället för 10 som tidigare sagts. Arbetsgivarverkets lönebud har det senaste dygnet ökats på med 200 miljoner kronor. Och förhandlingschef Peter Stare hoppas nu att det ska bli arbetsfred bland lärarna.
Jag hoppas det. Det som många lärare ju har upplevt som ett uttryck för misstänksamhet från arbetsgivaren, nämligen den här totalreglerade arbetstiden som lösning, den har vi ju nu övergett. Och därmed så hoppas jag att det finns alla möjligheter att det ska återgå till en bra anda i skolan.
Hoppades Peter Stare på Arbetsgivarverket.
Den 14 december 1989 så drar då äntligen regeringen i bromsen för invandrarna. Detta sagt utan att vara invandrarfientlig såklart.
Regeringen skärper flyktingpolitiken. I fortsättningen kommer asyl att ges endast åt de som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till de flyktingar som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov. Det här innebär att antalet flyktingar som får stanna i Sverige kommer att begränsas kraftigt. Bakom regeringens beslut ligger problemen just nu med överfulla flyktingläger. Beslutet att strama åt flyktingpolitiken ska gälla tills vidare.
Den 15 december 1989. Den ryske kärnfysiken och författaren och regimkritiken Andrei Sacharov dog idag nästan 70 år gammal.
Andrei Sacharovs namn kommer alltid att förknippas med hans outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter. Han blev Nobelpristagare, men Brezhnev-regimen skickade honom till förvisningsorten Gorki. 1985 installerades plötsligt en telefon i lägenheten. Det var den nya partichefen Mikhail Gorbatjov som ringde till Sacharov och bad mer eller mindre om ursäkt och erbjöd Sacharov att komma tillbaka till Moskva. I tisdags såg jag Sacharov för sista gången i de folkdeputerades kongress. Han argumenterade med Gorbatjov. Jag anser, Sacharov, att alla lagar som hindrar perestrojkan bör avskaffas. Vad han menade var att alla lagar som hindrar en demokratisk utveckling ska avskaffas. Det är en vacker och en typisk slutreplik för den man som allt för länge bar kampen för Sovjetunionens mänskliga rättigheter ensam på sina axlar. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Andrei Sacharov död alltså.
Den 15 december 1989. Val i Chile.
Chile har valt ny president i natt. Patricio Elvin heter han. Ekonyheterna från Santiago.
Señor Vichy, 51.115 votos. 24,3%. Señor Errázuriz, 35.973 votos. 17,1%.
Så här lät det hela kvällen igår i radio och tv i Chile. Redan från första början bekräftade siffrorna vad opinionsundersökningarna länge hade påstått, nämligen att oppositionskoalitionens kandidat, den 72-årige kristdemokraten Patricio Aylwin, skulle vinna presidentvalet överlägset redan i första valomgången. Tre timmar efter att rösträkningen hade inletts medgav regeringens kandidat, förre finansministern Hernán Büchi, att han hade förlorat. I parlamentsvalen har oppositionen också segrat och diktaturens talesmän har lovat att militären kommer att respektera valresultaten. Många observatörer här anser att även om Augusto Pinochet, när demokratin inträffar i mars, kommer att bli arméchef från att ha varit diktator, så kommer han inte mycket att göra sig hörd framöver. Många tror att han kommer att tyna bort i medvetandet. Och inte har han heller, som många annan beundrande diktator, låtit bygga monument över sig själv, inte ens i form av monumentala byggnader i en ny arkitektonisk stil eller satt pengar på schweiziska bankkonton. Nej, det enda som blir kvar av den asketiska chilenska diktatorn är ovanligt bra vägar, ordning och reda, välansade parker och gräsmattor och bittra minnen. Marcus Olander, Santiago.
Presidentvalet i Chile har krävt två dödsoffer. En 17-årig pojke sköts till döds utanför en vallokal i södra Santiago och en polis sköts ihjäl när han bevakade en annan vallokal i huvudstaden.
Och det var ju faktiskt första demokratiska parlaments- och presidentvalet i Chile efter 16 år av diktatur. Och valet följdes naturligtvis med spänningen att av chilenska flyktingar i Sverige. Ekot var med.
Ja, det känns otroligt att det här, att demokratin har kommit tillbaka till Chile. Det är otroligt. Jättefint, en jättefin känsla.
Är du beredd att återvända nu?
Ja, visst.
Du tror inte att det är svårigheter att flytta tillbaka efter att ha varit så länge i ett annat land?
Ja, det finns lite, ja, det är svårigheter för att, ja, när man har bott så många år här så man har sina rötter så att säga här, men man har också där. Jag har familj var i Chile.
Chilensk valvaka i Stockholm i natt, Ekots Lasse Herneklint reporter.
Den 15 december 1989, Bulgarien, där det jäser mer och mer.
Så till Bulgarien, där kraven på demokrati bara växer. Och igår demonstrerade återigen tiotusentals människor i huvudstaden Sofia, rapporterar Göran Skånsberg.
Protesterna mot det kommunistiska styret i Bulgarien blir allt högljuddare, trots de eftergifter som redan har gjorts. I måndags utlovade partiledningen en dialog med oppositionen och fria demokratiska val nästa år. I onsdags föreslog partiets centralkommitté att parlamentet ska ändra landets författning och stryka paragraferna om kommunistpartiets ledande ställning. Då parlamentet igår beslöt att skjuta upp författningsändringarna till nästa session i mitten av januari samlades tiotusentals människor utanför parlamentsbyggnaden i Sofia för att protestera. Ner med kommunistpartiet, ropade den uppretade folkmassan då partichefen Peter Mladenov försökte tala till den. Alla de som gått ut på gatan och demonstrerat de senaste dagarna låter inte längre nöja sig med löften om en demokratisering. De kräver att kommunistpartiet omedelbart avstår från sitt maktmonopol och otåligheten bara växer. Läget i Bulgarien blir allt mer explosivt. Utvecklingen där liknar allt mer den i DDR. Göran Skånsberg, Wien.
Plus lite mer om Andrei Sacharov.
I Moskva hålls nu många hyllningar och sorgetal efter beskedet om fysikern och fredspristagaren Andrei Sacharovs död. Och folkkongressen i Moskva inledde dagens sammanträde med en tyst minut. Här är vår korrespondent.
Det är viktigt att Andrei Sacharov blir ihågkommen inte bara som ursymbolen för Sovjetunionens kamp för mänskliga rättigheter utan också för sin stora forskargärning. Vätebombens fader, som han är mest känd för, hade enligt specialister en bred kunskap som fysiker och skrev betydande arbeten om bland annat gravitation och kosmologi. Men det var som förkämpe för mänskliga rättigheter som han vann sin aktning och drog på sig myndigheternas missnöje. Hans hälsa försämrades betydligt under exilåren i Gorki, men han återvände med den intellektuella resning som alltid utmärkt Sacharov. Politbyråmedlemmen Vitali Varotnikov talade i sina minnesord om Sacharov som en av detta århundrades största vetenskapsmän och att allting som akademiledamoten Sacharov gjorde dikterades av hans rena samvete och hans djupa humanistiska övertygelse. Tidskriften Aganjoks chefredaktör Vitali Karotich säger i ett uttalande: "Vi känner oss nu som föräldralösa barn. Sacharov var mer än en människa, mer än en vetenskapsman. Han var en av det här århundradets största människor." Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
December 1989. Saab.
För en dryg timme sen fick vi alltså veta vilket företag som blir samarbetspartner till Saab Scania i framtiden.
Det blir den amerikanska storkoncernen General Motors som nu ska köpa halva Saabs krisdrabbade personbilsdivision, Lasse Åsgård.
Medan de flesta alltså trodde att Saab Scania skulle sluta ett avtal med Fiat så släppte företaget eftermiddags bomben att det blir amerikanska General Motors som samarbetar med Saab och som ska reda upp de stora problemen i Saabs personbilsdivision som går med mycket stora förluster. GM köper hälften av Saabs personbilsdivision. Den andra ägs av Saab Scania. Ingen får majoritet, men det är GM som ska utse ordföranden i styrelsen för det nya bolaget. Priset för 50% i Saab Scanias personbilsdivision är ungefär 3,8 miljarder kronor. Den del av Saabs kapacitet som står outnyttjad till följd av den svaga försäljningen för Saabs personbilar, den kommer att användas av GM. Och GMs representanter sa idag att man ska värna om det svenska i Saab. Så här sa en mycket märkbart lättad koncernchef för Saab, Georg Karnsund, på presskonferensen för en stund sedan.
Vi känner allesammans att vi på det här sättet har skapat en säker och fin framtid för Saab personbilar.